Vi säger varmt välkomna ner i Toto Balotto-båten till K-Rauta.
Jaha då!
Det känns på något sätt helt rätt att K-Rauta är med Toto Balotto.
Ja.
Känns liksom som rejäla K-Rauta i rejäla Toto.
Jag tror att alla våra lyssnare känner till K-Rauta. De som mot all förmodan har missat vad K-Rauta är, så säljer de allting inom bygg, inom ja, det man köper till hemmet. De säljer trall, skruv, förvaring, badrumsmöbler. Men framförallt så hjälper de kunderna att planera och genomföra sina projekt. Det kan vara nya badrummet. Var gjorde jag det någonstans? Var planerade jag mitt badrum, Gusten? Jo då, långt innan där, 3 år sedan. På K-Rauta. Ja, men det kan vara altan och så vidare. Ni fattar vad K-Rauta är för någonting.
Mm, men du, kul att du nämnde förvaring, för det är nämligen förvaringsveckor, va, på K-Rauta just nu. Och varför är det det, undrar du?
Jag har kaos i hallen.
Ja, men det är det jag menar. Sommar ska bli till höst. Ja. Lätta shorts och inga jackor ska bli stora skor och tunga rockar. Ja. Då har det ju en tendens att blåsa upp till storm. Skojar i
du?
Hallen.
Ja, jag som har 3 barn, förlåt Augusta, men jag som har 3 barn, jag kan säga att jag har kaos.
Ja, jag kan bara tänka mig. Men det behöver inte vara kaos. Det kan verkligen bli ändring på det, och K-Rauta vill hjälpa till med allt från inspiration, tips och råd till att få en färdig förvaringslösning som är helt golden. Så passa på att uppgradera dina förvaringslösningar nu med hjälp av smarta produkter från bland annat Elfa. Hos K-Rauta så får du hjälp från start till klart med krokar, lådor, hängare och system. Dessutom just nu med 20% rabatt.
Hallå, lite eftertryck. 20% rabatt fram till den 14 september. Det är nu man ska passa på, Gustav.
Besök något av K-Rautas varuhus eller krauta.se, och så glömmer ni inte bindestrecket mellan K och Rauta. Nej. När ni knackar i adressen.
Och så kanske någon vill ha lite inspiration, då går man in på K-Rautas Instagram-konto. Det är inte bara detta, Gustav. Vi har också en tävling. Har du ett hemmakontor som behöver skapas eller förändras? Just nu kan du alltså vinna förvaring till hemmakontoret från Elfa, det känner ju alla till, till ett värde av 3000 kronor. Ge oss ditt bästa förvaringstips med bild och beskrivning på hashtag KRautaförvaringstips. K-Rauta förvaringstips. Och så följer ni K-Rautas Instagram, K-Rauta Sverige, där tävlingen pågår då fram till den 6 september. 3 stycken vinnare kommer du och jag hjälpa till att utse, Gustav.
Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack, K-Rauta.
Känn er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Balotto. Idag har vi med oss en gäst. Han heter Anel Avdic. Enligt de som hänger med i svängen, i synnerhet på sociala medier, så kan man väl ändå säga att vi har att göra med Daniel Disco Kristofferssons påläggskalv på Expressen. Du går i samma fotspår i alla fall. En ljus framtid till mötes, vågar jag lova också. Varmt välkommen till Toto Balotto.
Stort tack, grabbar.
Är det fel att liksom börja i den änden när man ska beskriva dig? Eller,
Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att du är inne på rätt spår där. Jag ser Disco, man har jobbat nära honom här i, 4,5 år snart. Man ser hur han jobbar, hur han har tagit sig dit han är idag. Så att, för mig är det en förebild i den profil av journalist som jag strävar efter att vara.
Du är lite jäv i målet här, Thomas, men om du ska lägga ut texten om vem Anel Avdic är, hur låter det då?
Först och främst så ska ju Anel vara glad att han överhuvudtaget sitter i den här stolen och att han har fått gå i Discos fotspår nu i 4,5 år, med tanke på att det var jag som rekommenderade honom för Expressen. Borde komma någon jävla faktura från mig till Expressen för alla jävla stjärnor som jag hittat till dem. Och sen nu när man pratar med cheferna så säger de, vadå, det var väl inte du, det var vi som anställde dem.
Man har fortfarande kvar mejlet från Noah Bachner i inkorgen där han ber om ett gott ord som ska läggas.
Det var inte bara ett gott ord som lades. Nej, men och sen dess egentligen så är jag och Anel blivit mer och mer vänner och umgås och pratar egentligen, vi pratar hela tiden.
Ja, det är varje dag.
Så om man bara ska ta det han har gjort, som jag också skrev på våran Twitter tidigare, alltså under de här 4,5 åren, man tar ju sig an ett arbete eller en roll på olika sätt. Alltså det jag tycker Anel verkligen har varit bra, det är att han har jobbat hårt. Alltså jag uppskattar alltid kollegor och om man tittar på förebilder som gör jobbet. Och när man kommer in som ny på en tidning så vill det till liksom att man krigar. Och det tycker jag inte att alla gör. Jag tycker att det finns en slapphet i yrkeskåren generellt sett. Och därför tycker jag att Anel föregår med jävligt gott exempel. Det var som jag skrev, det finns fan inte en dag han inte är ute på Kaknäs eller ute på Karlberg eller på Årsta. Eller någon annanstans för den delen. Ständigt på fältet, ständigt telefonen påslagen. Och du kan liksom inte komma till, du kan inte komma någonstans om du inte gör det hårda jobbet. Och det ska han ha en jävla stor eloge för, Anel.
Vad säger du om de fina orden?
Ja, det värmer såklart, men det gäller att vara ödmjuk och bara fortsätta jobba. Man brukar tänka så här, man är inte bättre än jag brukar tänka så, att man är inte bättre än den senaste texten man skrev eller den senaste träningen eller senaste intervjun, senaste silly storyn. Alltså det finns alltid så här, det finns alltid en nivå till, det finns alltid en strävan att alltid bli bättre. Så att det är i alla fall den inställning jag försöker ha varje dag i mitt arbete. Men såklart, det är värmande ord och det är fina ord från Thomas.
Ja, jag ställer mig bakom Thomas ord, men trots allt det bra du gjort de senaste åren så räcker det ändå inte hela vägen fram för att vi ska damma av en faktaruta.
Nej.
Du behöver komma upp dig lite mer för att du ska föräras med den. Så jag tänker att vi istället kör ett avsnitt idag där vi utgår väldigt mycket från din yrkesroll och pratar silly season, arbetet bakom alla nyheter som breakas, vad som har blivit av, vad som inte har blivit av och så vidare och så vidare. Men vi måste givetvis börja i det som händer i Barcelona. Nu verkar det ju vara väldigt, väldigt konkreta grejer. Alltså supporterna har stormat Camp Nou, man kräver Bartomeus, som är alltså ordförande.
Ja, president.
President. Hans avgång, och det presenteras treårskontrakt från Manchester City, och ja, alltså när Puyol och Luis Suarez, och när de offentligt på Twitter går ut och backar Messi, då börjar det kännas på riktigt här. Hur upplever du situationen, Thomas?
Nej, men att det som du säger på riktigt, det är en situation som inte kommer kunna lösas. Alltså Messi och Bartomeu, de kommer aldrig kunna arbeta igen tillsammans. Det har blivit så stor spricka så det går inte att laga. Och det kommer leda till att, som det verkar nu då, att det är Bartomeu som sitter kvar. Och Barcelona går en väldigt turbulent tid och framtid till mötes. Det var någon ny spelare från Portugal, Ticao, någonting liknande, som signade igår. På tal om kollegor, en kollega som jag uppskattar väldigt mycket, Mattias Tjärnström på TV4. Han sa i den vanliga, att göra, förlåt nu går jag liksom in på parenteser här, men att göra en vanlig sportnyhetssändning till någonting extra. Man kan gå tillbaka till Kanon i Kalkon en gång i tiden. Jävla bra grepp av TV4 som man tyvärr tog bort. Man gjorde någonting extra, det var kul att se sportsändningarna. Det händer inte alltid nu för tiden. Men när Tjärnström är där, då händer det ofta någonting. Och igår då så drog de hela Barcelona-storyn. Man visade bilderna på Barcelona-supporterna som stormade Camp Nou, som du sa här tidigare, Gusten. Och sen avslutar han hela sändningen med, sen har ju faktiskt Barcelona presenterat en ny spelare, 20 år i portugis. Jag tror han hette Ticao eller någonting sånt. Det var jävla roligt i alla fall. Att, fan, synd för honom. Tänk om det inte hade varit kaos. Messi ska vara kvar, de satsar och de har en 20-årig portugis som jag då antar ska in i A-truppen och är ruskigt talangfull. Han får då komma mitt i kaoset, stå på Camp Nou som sedermera ska stormas av supportrarna. Jävla surt. Men det jag skulle komma till i alla fall var att Messi nu kommer gå till en annan klubb. Det måste vi, det kan inte bli på något annat sätt. Och då är det ju såklart det som Fabrizio Romano skrev igår, Manchester City.
Ja, alltså för mig är ju det här en solklar krigsförklaring. Alltså det är ju, det är hans sätt att säga att Bartomeu har och håller på fortfarande att liksom pissa ner hans klubb. Alltså det är för att tala klarspråk.
Det får man göra.
Ja, och då säger han ju här mer eller mindre att det antingen är jag eller så är det liksom, alltså antingen drar jag eller så drar du. Jag, trots att Fabrizio Romano, vi vet ju vart han står i trovärdighetsmässigt här, när han skriver någonting, då är det ju 10 fall av 10 oftast liksom confirm på den storyn.
Men det här är ju uppgifter om att de är intresserade och att det är nära. Ja, eller vad är uppgiften exakt?
Ja, men det verkar ju vara så att City är intresserad här och att om det skulle bli en affär så lutar det väl åt Peps lagbygge här. Men jag tror och hoppas innerligt att han blir kvar och att det är Bartomeu som får dra här.
Och jag tror att det fortfarande är fullt rimligt att det blir så. Alltså jag har inte räknat ut Messi i Barcelona. Jag kan mycket väl tänka mig att det här slutar med att Bartomeu avgår. Messi får igenom sin vilja. Messi ställer kraven på den ledningen som då återstår att nu gör vi så här. Antingen så är det my way eller så drar jag. Och jag tror ändå att liksom, får Messi till det, då vill han vara i Barcelona.
Då ställer jag mig på andra sidan mot er då. Jag tror att Messi kommer lämna. Jag tror också att det finns ett sug från hans sida att göra någonting annat.
Jag säger inte att jag inte tror att Messi kommer lämna. Jag säger bara att jag utesluter inte att Messi blir kvar i Barca. Och som Anel säger, att det är Bartomeu som får flytta på sig och att Messi får till den förändring han vill. Men det är ju onekligen en jävla lavin i fotbollsvärlden. Alltså vad händer med vad ska det bli av Barcelona utan Messi? Den frågan hade ju fått ett svar någon gång i framtiden, men då var det ju för att Messi skulle lägga av. Han spelar inte längre. Men att Messi ska springa runt och spela i ett annat lag och Barcelona ska harva på med Ronald Koeman utan Messi.
Du säger harva på, du tror inte alls på Ronald Koeman.
Nej, jag tycker det är en felrekrytering. Alltså, det
ska också sägas, i allt det här, det som ska ha fått Messis bägare, droppen som fick Messis bägare att rinna över, det är ju att Suarez ska ha fått ett kallt samtal. Du får lämna, du ingår inte i de framtida planerna. Och Messi och Suarez är bästa kompisar i omklädningsrummet och liksom håller varandra om ryggen hela tiden. Nu är inte det anledningen till att Messi kanske i slutändan att lämna klubben. Men det var väl en, alltså, återigen dålig synk mellan Bartomeu och då Team Messi.
Sen har han ju varit picky med såna där grejer många gånger, ja, i karriären, i synnerhet kring landslaget, vilka som ska tas ut och vilka som inte ska tas ut.
Icardi hade du inte lätt.
Icardi får kämpa på ett tag till innan
Team
han
blir, Maxi Lopez.
Innan han blir bofast i det där laget. Och jag menar, alla kommer ihåg Zlatan när han var i Barca och det tydligen störde hackordningen i hierarkin. Så att, alltså, det verkar ju vara ganska så känsligt på Messis händer och fötter, vad man får och inte får göra mot hans kompisar. Och det blir ju lite så här.
Men jag tror att man bryter det nu. Jag är ganska övertygad om att man bryter liksom, att Messi på något sätt en spelare, hur bra han än är och hur bra han än har varit och hur mycket han har gjort för Barcelona. Han är 33 år. Han kanske har 3 år till på den här nivån. Man får inte heller glömma bort att Messi skolar man nog inte om, utan det är snabbheten, det är tekniken, det är allt det. Och då kanske man från Barcelonas håll känner att ska vi då lägga oss platt för vad en spelare säger, oavsett om det är Messi? Jag tror inte det.
Men Koeman lägger sig inte platt för någon.
Nej, men Koeman har inget att säga till om å andra sidan.
Men jag tror att han gillar att liksom så här, ledningen sätter ner foten. Ja, bra, ja, lyssna inte på någon jävla spelare.
Definitivt.
Men hur ska Bartomeu gå segrande ur den här striden?
Han kanske i slutändan avgår också, ja, men det kommer bli, han kommer alltid bli presidenten då som fick Messi att lämna.
Exakt, och det är ingenting man vill bli förknippad med.
Sen får vi inte glömma bort en sak. Bonucci gick till Milan, sen kom han tillbaka till Juventus. Han är förlåten idag.
Det är Bonucci.
Ja, jag vet att det är Bonucci, men det har hänt i fotbollsvärlden att man kommer tillbaka till sin klubb och han kommer inte gå till Milan. Han kommer då med största sannolikhet gå till City och sen komma tillbaka till Barcelona med en ny president, en tränare som i det läget Messi kan få välja, eller vad man ska säga. Då, ja men det, alltså, sagan om Messi är liksom inte, det känns ibland när man pratar om den här övergången som att allting är över nu med Barcelona. Kan mycket väl komma tillbaka om något år.
Mm. Ja, men mitt i allt det här så har vi ju Koeman och Henke Larsson också som liksom ser allt från första parkett. Framförallt Henke, man vill ju bara, man vill ju verkligen höra vad han har att säga här med liksom ur ett svenskt perspektiv.
Ja, alltså jag tror att när Henke satt sig på planet i Barcelona så tänkte han, fan vad kul det här ska bli.
Messi.
Nu tror jag att det är lite rörigare. Så
hur ska jag hantera Messi?
Men jag förstår inte hur ett lag och en klubb så fullkomligt under så lång tid liksom har hamnat här. Att ingen har dragit i handbromsen och sagt, vad håller vi på med? Vad är det för beslut vi tar? Vi dojar tränare och vi har en sportchef som gör bort sig gång efter annan. Och vi har en president som liksom uppenbarligen inte kan hantera Messi. Det måste man kunna som president i Barcelona. Alltså, jag fattar inte hur Barcelona har tillåtit sig själva att hamna här. Men det är ju ganska kul ändå att såna här saker händer och man kan objektivt utifrån bara åka med. Skulle det bli City, för det får man väl ändå, när Romano och de här gubbarna rullar ut att det är City som är hetaste spåret, så får man väl anta att det är så. Kan tänka mig att PSG är väl där och i alla fall luskar vad som
händer. Ja, alltså det är inte bara City som har ett intresse. Men det är ju väldigt få klubbar kvar när man har gjort matematiken och gjort hela uteslutningsmetoden. Alltså det är ju PSG kvar, det är möjligtvis Manchester United kvar. Får inte glömma bort att det finns financial fair play. När man pratar om Inter och inte pratar om Messi, hör Suning som säger att de måste hantera financial fair play för att inte få reprimander senare och således då kanske sälja spelare för att ha råd eller ha möjlighet, råd har de ju, ha möjlighet att värva typ Tonali och andra stora namn. Då undrar man ju, hur fan ska de lösa ekonomin och financial fair play med Messi?
Aldrig.
Det känns helt osannolikt. Nej, och då kan Messi ha investerat i hur många lägenheter som helst kring Appiano Gentile. Jag kommer alltid säga Appiano Gentile. Det är väl Moratti nu för tiden det heter. Men,
Inters träningsanläggning pratar jag om nu.
Ja. Och Juventus kommer ju aldrig ha, nu verkar det vara någon slags superdynamik mellan Pirlo och Ronaldo. De kommer aldrig ha varken råd eller lust att ha Messi och Ronaldo. Det skulle aldrig funka i samma lag. Och vad blir då kvar? Alltså om Messi vill spela, om han vill fortfarande vinna Champions League och spela i en europeisk toppklubb, då är det bara PSG och Manchester-klubbarna väl?
Bayern München.
Men han kommer aldrig landa Bayern München.
Nej, men jag ser bara City som ett alternativ. Och PSG, men framförallt City. Och mitt i allt det här så kommer det, jag läste det här igår tror jag, det var redan någon rapport om att Pep Guardiola skulle förlänga sitt kontrakt. Och det är också så här, det är väl också en indikation på att Messi skulle kunna hamna där.
Så summa som har det vi säger här, det är att antingen så blir han kvar i Barcelona eller så går han till Manchester City.
Mm.
Sen så, alltså det måste få ett slut. Jag läste i morse då att City presenterar liksom en trestegsraket, att 2 år i City, sen blir det MLS med liksom City-avknoppningen i New York.
Jaha.
Och det är så här, det är väl ingen som vill det. Alltså, de måste inse att det kommer inte bli någonting av MLS. Det blir inte bättre än vad det är nu. Liksom, storspelarna kommer inte vilja gå dit i sin prime.
Och pengar är så här, ja, det här kontraktet som han kommer få nu, oavsett vem han signar med, det kommer vara så otroligt mycket pengar, och då inräknat allt som han har fått, eller som han har tjänat in tidigare. Jag vet inte om det är någon som har gjort någon beräkning på honom, men det är väl inte mindre än 10 miljarder som sitter på Messi liksom. Så här, MLS, vad då? Vad ska han där göra? Jag tycker det fanns en logik att Zlatan gick dit, men Messi absolut inte.
Nej, och jag menar i hans läge med de pengarna han har tjänat över så lång tid, så tror jag också att...
Ja, men så här, det har Zlatan också gjort, men det fanns andra anledningar, jag behöver inte ens komma in på nej, att Zlatan gick dit.
Men det spelade på sista versen som drar till MLS. Titta bara på Higuaín nu liksom. Han utsparkar från Juve och det snackas om, det är inte Argentina utan det är USA. Samma sak med liksom Sami Khedira också. Det är onekligen spelare på sista versen som drar dit, inte Messi.
Sen är det så här, Messi, det vet vi alla om. Hans karriär tar slut när knäskadan kommer, för den kommer. Han blir äldre, knät blir liksom inte starkare.
Jag är i alla fall jävligt spänd på om det nu skulle bli så att Messi går till Manchester City. Ifall Pep Guardiola kan få det laget att liksom växa med Messi, eller om det blir som man ändå befarar, att det blir liksom Argentina och Barcelona, att det står mer eller mindre 10 spelare och hoppas på att Messi har en bra dag. Så många bra spelare som försvinner och försämras. Alltså, det var ju samma sak med Zlatan i landslaget sista åren.
Samma sak med Juve och Cristiano tycker jag också.
Ja, men jag tyckte Albin Ekdal pratade om det bra i sitt sommarprat. Att taktiken att vi andra 10 gav allt ansvar till Zlatan och kunde gömma oss, det var ingen bra taktik. Zlatan blev inte bättre av det, vi andra blev definitivt inte bättre av det. Sammantaget så blev laget liksom svagare.
När Barcelona har varit som bäst, det är ju när man har liksom haft och lyft med Messi, Insigne, bara för att du sa, började nämna Italien här, Iniesta, Xavi, alltså då var Barcelona ett lag med Messi. Jag tycker också man var det stundom också när, jag säger så här, jag tycker också man var det när Neymar och Suarez kom och de hittade ett samspel. Då var det väldigt mycket snack om att det liksom var tre för stora världsstjärnor för att kunna leva ihop. Och så blev det inte så, utan det blev en ganska bra harmoni och bra samspel mellan dem och de växeldrog rätt mycket. Suarez tog en roll likt Benzema med Ronaldo i Real Madrid, lite i skymundan. Han gjorde ett stort jobb och sen kunde faktiskt Neymar flyga rätt hårt också.
Jag håller med dig, men man får ju inte glömma att bakom de tre så sprang ju fortfarande Xavi, Iniesta och Sergio Busquets. Inte Vidal, Arthur och Rakitic.
Det är ju Barcelonas problem idag, exakt, att de har sportchefat bort sig.
Ja, det är ju spelartyper som tillåter att ett lag blir liksom handikappat och halt för att det är spelare som tillåter att man bara liksom ger bollen till Messi och hoppas på det bästa. Så att blir det så att Messi landar i Manchester City så blir det extremt spännande tycker jag att se vad, liksom så här, hur akklimatiserar sig Kevin De Bruyne till det? Hur akklimatiserar sig Kun Agüero och Raheem Sterling och
ja, men det skulle ju kunna bli en perfect match. Liksom, det eller? Skulle kunna bli en perfect match så som det var i Barcelona under Xavis och Iniestas tid.
Ja, men det här, jag kan räkna upp
det. Det var också Pep Guardiola.
Guardiola.
Vad hände? Vem är det som har kapat luren? Eller micken i det här fallet?
Nej, oklart.
Ja, Pep Guardiola som under liksom Barcelonas absoluta storhetstid coachade laget, så att det är klart att det. Jag tycker snarare är favorit på att det kommer funka väldigt bra.
Ja, det om det då. Finns det något annat från den internationella fotbollen som du skulle vilja prata om, Annel? Eller ska vi rikta blickarna mot Sverige?
Nej, men främst vill man ju såklart rikta blickarna mot Sverige. Men jag tycker så här, nu är jag part i målet och allt vad det innebär. Men jag tycker det ska bli extremt spännande. Och jag kan inte minnas sist, jag kände mig så här exalterad inför en ny Serie A-säsong, framförallt det Juventus ska gå in med, den här med liksom Pirlo, hur fan ska det falla ut? Och den chansningen som det ändå är, ingen liksom rutin alls, och man vet ju inte vart han står som coach, han har inte haft några uppdrag förut. Det var liksom, tanken var att han skulle bli U23-coach, men det känns ju som att Andrea Agnelli går in i någon form av men han vill hitta sin Pep här någonstans. Han vill hitta sin Zidane. Och då ger han det här uppdraget till Pirlo, vilket är ruskigt intressant. Jag är spänd på att se vart det här tar vägen. Allt annat ut i Europa skiter.
Och sen bakifrån så satsar ju faktiskt klubbarna som jagar Juventus.
Exakt.
Mer än någonsin. Så Inter kommer förstärka sin trupp och precis gjort klart med Conte. Milan var ju det laget som såg bäst ut. Och bakom var det Juventus eller var de högst upp 2020?
Jag tror det var till och med bäst.
Bäst 2020. Och det är ju egentligen under den tiden som Zlatan har varit där.
Det var väl Milan och Atalanta va?
Ja.
Ja, Atalanta tror jag var någon poäng över. Lazio klappa upp totalt. Nej, men och när man då pratar om Milan så ska det ju såklart bli intressant att se liksom, om Zlatan eller när han förlänger. Vad blir det av Milan? För han kommer ställa höga krav också. Så att det finns väldigt mycket med den italienska kommande säsongen som är jävligt spännande. Så man ser var då, Gustav?
Den ser man på C-more, precis som man gör med La Liga. Får man väl se om Messi dyker upp där eller inte under hösten. Mm. Missa heller för fan inte PGA-tours slutspelet som fortsätter här nu torsdag, fredag, lördag, söndag.
Jag och Annel
Alex Norén är i dunderform alltså.
Jag och Annel Folker som kommer sitta.
Såklart.
Kolla allt.
Oh, härligt. Jag måste bara säga innan vi släpper den internationella fotbollen. På tal då om silly season och vad man gör för transferfönster och vad man gör för trupp som man nu ska gå in i strid med. Alltså Marina Granovskaja i Chelsea. Det pratas för lite om henne. Vad är det för jävla fönster?
Hade
hon
inte
gör
varit så färsk så hade det där legat ett When We Were Kings.
Nej, men de har ju gått loss här. Alltså, de har ju,
Ben Chilwell klar i går.
Ja. Kai Havertz.
Havertz är där, Ziyech är där.
Havertz är 100% klar nu.
100% klar.
Pulisic sen innan.
Man löser alltså, vad det verkar, Thiago Silva och den här Sarr, som ganska många som lyssnar på det här inte har så bra koll på. Det vågar jag säga. Men det är så bra fönster.
Sa du Timo Werner?
Timo Werner har inte ens nämnt.
Nej.
Alltså...
Ja, men det är ju...
jag kan inte minnas. Jag kan inte minnas senast ett lag gjorde så bra fönster.
I och med att de hade förbudet förra sommaren och inte fick värva, så de har gått och väntat på det här och gav Lampard då tålamod och så här, bygg det här, håll på lite. Och sen så fick de ju transferförbudet hävt till januarifönstret. Men alla vet om att du gör ingen stor ommöblering under januarifönstret, så att Chelsea låg ju ganska lågt under januari. Och sen nu då liksom, så de har haft så de har gått ett år och väntat på det här och också kunna kalibrera de här värvningarna på bästa sätt och gjort dem under lång tid, så att det när man summerar liksom Chelsea senaste två år, så kanske det var bra då att Lampard fick det en smekmånadssäsong för att sen få alla de här spelarna.
Framförallt tycker jag att det är imponerande att det är lätt att värva spelare och kasta pengar omkring sig och bara, men alltså de signar ju lirare som potentiellt sett är på en topp 5-lista över mest eftertraktade och dessutom vinner över konkurrenterna i budgivningen. Alltså, de tar Timo Werner från Liverpool, mitt framför näsan. Kai Havertz ska vi inte snacka om. Alltså, det är liksom varenda toppklubb ute efter honom, mer eller mindre.
Mm.
Och det förstärker ju intrycket över att, alltså, att det är ett wow-fönster av Chelsea.
Ja, ett långsiktigt jävligt gediget arbete av
Marina Granovskaya.
Bra namn.
Fint när du säger det.
Ja, tack. Dessutom så tycker jag, alltså, om det är hon eller Lampard eller tillsammans, det kanske finns fler spelare i det här gänget, men att de också identifierar vad behöver truppen få och vad behöver truppen bli av med. Alltså att rensa spelare som Viljan och Pedro, nu landar den lilla gubben i Roma såklart.
Hela Roma-värvning. Precis som David Silva var, även om det inte blev så, en Lazio-värvning, så är Pedro en riktig Roma-värvning.
Och att det sker också samma dag som Messi ska lämna bara, så det är så här, var ska Messi nu? Den dagen presenterar Roma Pedro. Så jävla deppigt alltså. Nej, men och sen så kunna kika på mittbackspositionen, att helt ärligt, det är för dåligt.
Ja.
Alltså vi trodde att vi hade okej mittbacksuppsättning, men det har vi inte. Så därför så tar vi in både rutin och vi tar fram en framtidsman. Alltså, nu måste de ju, de får ju antingen gå all in på att Kepa Arrizabalaga då vänder på skutan. Påminner alltså om att världens dyraste målvakt var sämst av alla målvakter i då den totala statistiken i topp 5-ligorna förra säsongen.
Wow.
Det är skrattretande.
Det är stucklöjligt.
Så att, jag menar, antingen så får de gå all in på att det vänder för honom. För att som Thomas brukar säga, talang försvinner bara inte. Det går att hitta tillbaka och det går att blomstra. Men löser de målvaktsfrågan? Ja, alltså jag tror att Chelsea absolut kan vara med och bråka ganska länge. Både i säsongen men också framöver. För det laget de bygger nu, det är inget lag som, alltså det är inget Real Blåvitt. Nu går vi all in 2012 på gubbarna. Utan det här är ett lag som kan växa tillsammans över flera år. Nej, full pott säger jag till Chelseas transferfönster.
Verkligen.
Okej då, hemma i Sverige så är det full fart. Du sa här innan inspelningen att förra veckan var citat helt galen.
Ja.
Berätta.
Den här veckan har hänt extremt mycket. Jag kan inte minnas backabandet här med liksom silly fönster och deadline days. Framförallt i allsvenskan. Vissa av dem har varit ganska kalla. Det är någon övergång här. Det är någon som lånar in någon norman från Superligan. Till exempel Elfsborg som ska ha, eller Kalmar som ska ha en anfallare. Men alltså, tisdagen det bara rasslade in ny förvärv. Och så var det ju många övergångar som sprack. Men det var ett jävla race kring Vidar Kjartansson, tycker jag i alla fall, där det hände en hel del.
Men det har hänt väldigt mycket. Jag tänker på det när jag skrev att du sitter 24/7 liksom uppkopplad med din telefon. Är det så? Hur mycket är det liksom? Hur ser en dag ut?
Man vaknar tidigt och framförallt så jag kan dra en parallell här till när AIK skulle värva och göra klart med Filip Rogic. Då hade vi breakat det Jag hade skrivit det någon, ett par dagar innan att han var den sista pusselbiten till mittfältet. Det stod mellan honom och Anton Saletros. Som vad det verkar kommer bryta med Rostov. Och han har ju haft AIK och danska Vejle här, dit Milosevic gick.
Lyckad sejour i Rostov får man säga till Saletros.
Ja, sisådär. Sisådär va?
Bra deg kanske.
Det får man hoppas.
Verkligen. Och då valde ju AIK att gå för Filip Rogic som hade brutit med Orenburg i Ryssland efter knappt halvåret. Bra deg återigen, men han trides väl inte socialt i den stan, vilket man kan förstå. Så AIK ville gå för en mittfältare och sista pusselbiten till mittfältet var Filip Rogic. Kunde vi liksom berätta det typ 3 dagar innan han skrev på, eller 4 dagar innan. Att han var, att det var intensiva förhandlingar och man behövde lösa framförallt det personliga avtalet med lön och sign-on. Där det skilde ganska mycket åt i början. Och sen var det ju dock den här dagen när han skulle bli klar då. Då är det ju, det är ju liksom kontakt med allt ifrån agent till liksom nära vänner till honom som han pratar med dagligen. Om man nu har den ingången till exempel. Till att liksom försöka luska ut när läkarundersökningen är, när träningen är, när han ska besöka arenan. Så den dagen var det till exempel, då var jag på gymmet när vi dunkade ut att han var klar, att det var officiellt, att han hade skrivit på ett kontrakt över, var det 2,5 år tror jag det var, eller så var det 3,5 år. Och efter gymmet så får jag höra att han är i centrala Stockholm och ska åka till Friends Arena för kontraktskrivning, liksom han ska fotas, träffa Jurelius, och det var klockan 16.00 och jag var på gymmet 15.30 tror jag, så det var bara att släppa vikterna, släppa allt jävla skit man höll på med i liksom gymmet, sätta sig i bilen, åka ut till Friends Arena. Då hade vi redan skrivit att det var klart, så det var ju liksom lugnt, men man ville ju ändå ha en, alltså man vill ändå se honom åka in där.
Få det bekräftat.
Alltså, har man haft, ja, liksom se det med egna ögon såklart. När man ändå hade chansen. Så man åkte ut till Friends. Så är det där vid gate 2. Vid de här stora grindarna. Där AIK, fansen hade möte med Norling efter derbyt. Exakt där var det. Supportrarna heter det såklart. Bra. Så var det vid den gaten då. Så att jag parkerar typ, vad är det, 50 meter därifrån. Det finns en liten... en liten backe där vid den
nu
där
är det
bron.
Detaljer.
Ja, det är härligt.
Det är liksom bro ner.
Låt som en paparazzi.
Ja, men det var på den nivån lite.
Är det en liten backe eller en ganska stor backe?
Ja, men det är en liten sluttning som liksom går så här uppe till höger, va?
Ja, jag driver.
Och så ser man liksom, då fick jag reda på att Rogic hade varit där inne och skrivit på, fotat och allting. Och så kom han ut och sätter sig i sin vita Porsche. Med sin agent. Och så kommer Jurelius efteråt, så att,
men tar du ett snack då med dem? Försöker du få ett säng? Liksom?
Nej, då räcker det med att fota liksom, ja. Får, det klipp, får det bekräftat.
Får jag fråga bara, vi kan väl fortsätta ta Filip Rogic till AIK som exempel. Hur mycket jobb ligger det bakom att ringa in att det är Filip Rogic? Alltså allt från att lägga ett pussel och ringa kallt och dra i trådar och matcha mot varandra, och hur mycket tips och läckor är det där man liksom får det till sig?
I vissa fall kan det vara tips, inte allt för ofta, men jag skulle säga i alla fall i det här fallet så var det väl var det mycket att man var tvungen att ringa runt och se.
Ja, men så du och Disco eller någonting, ni sätter er ner och så tänker ni då från början att AIK borde väl gå för en mittfältare, va? I det här fönstret. Hur går man från den tanken till att ringa in Filip Rogic?
I det här fallet så fick jag höra att det var, att han var aktuell. Att det var 3 klubbar. Från början var det Djurgården, AIK var där och Malmö FF. Alla de 3 hörde sig för om honom, fick jag höra. Och då föll Djurgården bort veckan innan han blev klar för AIK, tror jag det var. Eller en halv vecka innan. Malmö hade inte riktigt fått ordning på, de sålde ju Bachirou nu, och de funderar väl på om de skulle ta in en mittfältare när de släppte honom, men de kom väl till slutsatsen att de inte behöver det för att de har så bra täckning. Dessutom har de Amel Mujanić som kan gå in och spela där också, så de kom till slutsatsen att det inte kommer bli innan ersättare där, och då var det ganska enkelt att lägga pusslet och kunna jobba utifrån teorin att AIK skulle ta in honom när man hade fått höra, när man satt på liksom den infon att han var huvudspåret. Så det var bara liksom försöka få det bekräftat från flera olika håll och kunna dra loss liksom detaljer kring kontraktet och så.
Och så är jag bara nyfiken, mellan tummen och pekfingret, hur många telefonsamtal kräver en sån grej? Alltså pratar vi 100 telefonsamtal eller löser du det på 4?
Nej, men det här kanske var 6-7 samtal och kanske det dubbla i sms-väg.
Och alltså, hur mycket går man bort sig? Hur mycket måste du liksom sålla och vara källkritisk till och avfärda som bara skitsnack? Eller, alltså, det måste vara jättesvårt.
Ja, alltså det
snackas ju så jävla mycket i den här svängen.
Det är mycket info ute på Twitter också, liksom anonyma konton som sprider liksom info om den spelaren nära den här klubben, saker som trillar in på mejlen, folk som hör av sig på Instagram i DM, kolla upp det här. Men man har ju, jag brukar säga så här, man har sin krets som de kan man nästan räkna på en hand vilka man litar på. Och så försöker man utgå från vad de säger. Och säger de att det är den här spelaren, så då är det 10 fall av 10 nästan den spelaren. Om inget oförutsett sker. Att liksom spelaren inte klarar läkarundersökningen. Eller att liksom det blir en hijack och en annan klubb kommer in med liksom ett dubbelt bud. Och
ja, men det pratade jag om för någon vecka sedan här i podcasten. Just med att breaka nyheter. Att ibland så har ju supporterna svårt att läsa vad det är man faktiskt skriver. Pratade om Messi till, eller Fabrizio Romano då, och Messi till Manchester City. Där han skriver att det är talks going on, there's big interest eller vad det nu är. Då måste man ju ta det för vad han skriver. Han skriver inte att det är klart att han ska dit. Och när Expressen breakar liksom att men Phil Rogic på väg till, eller om det är Aftonbladet, det spelar ingen roll vilken deal det är på väg till den här klubben. Ja, men då får man ju läsa det. Skriver man däremot så att det är klart.
Det då finns förväntar man sig att det är klart.
Ja, men då förväntar man sig att det är klart. Ja. Och det händer ju att ni gör också ibland. Att
så är det liksom ju. Så här, men det är ju därför vi är extra tydliga när vi skriver också att det är detaljer från AIK till exempel. Då är det ju verkligen detaljer från AIK. Då är allting inte klart. Då är det liksom, man pratar kanske om en sign-on-bonus. Man pratar kanske om lönen. Säg att AIK erbjuder Rogic 85 i liksom månaden. Han kanske vill ha 95. Och en affär kan ju liksom falla på det.
Kan ju också helt plötsligt dyka upp en klubb.
Såklart.
Och speciellt på deadline day när klubbar och även Europa blir en konkurrent till AIK i Rogic-fallet. Så, jag menar, sånt där händer ju i de stora ligorna hela tiden. Alltså, deadline day är ju tokigt. Alltså, folk sitter och väntar på hotell, väntar på att skriva under. Och ja, men det är ju som en turkisk bazar i stort sett nere på Ata Hotel.
Nej, men det var det bästa exemplet från deadline day i tisdags var väl kanske Kjartansson återigen. Det blir en referenspunkt på något sätt. Men där var det redan ute att han förhandlade med Hammarby. Men det blev ju inte Hammarby, det blev ju Vålerenga i Norge. Jo, varför? För att Bayern la ju fram ett kontraktsförslag. Så här mycket kan vi ge dig. Och han ville ju till Bayern. Han trivs ju enormt bra på Årsta under sin tid här. Alltså i klubben förra året. Och han ville ju dit. Men det skilde ju ganska mycket mot alltså Bayerns förslag kontra Vidars liksom krav eller önskningar på det ekonomiska. Så han hade ju liksom två klubbar till. Han hade ju Brøndby och så hade han ju Vålerenga som det snackades om. Och då blev det ju Vålerenga till slut, även om det är klart att Bayern kan ses som ett attraktivt alternativ, men det var ju liksom fetare cash där.
Ganska mycket pengar måste det ju
handla om. Ja, absolut. Och Bayern kunde ju inte gå upp, kunde inte öka sitt bud av den anklagningen att spelarna har gått ner i lön. Så att ska man höja sitt bud till en gräns där man gör affärer med spelarnas löner och pengarna, det ser ju inte särskilt bra ut heller.
Så det är inte jättekul att kliva in i det omklädningsrummet.
Nej, exakt, och titta de andra i ögonen.
Fan, gubbar, ni har gått ner i lön. Det är alltså de pengarna som ligger i min ficka nu.
Exakt.
Passa bollen.
Har ni sett mina nya pjuk?
Ser det kärande ute?
Ja. Nya AMG-färg.
Den har ni finansierat,
den
gubbar.
Den har ni betalat. Nej, men okej. Sen undrar jag lite kring relationen mellan dig och Disco. För att alltså, tidigare år, då har det ju varit väldigt, liksom, väldigt mycket stjärnan och adepten, Splinter och Michelangelo i Turtles.
Michelangelo
i Turtles, då var man så liten så då sa man Michelangelo.
Ja, det är fel.
Ja, det är absolut. CHK. Jo, jag skulle någonstans då med det här, nämligen att nu mera så känner jag att finns det liksom lite konkurrens mellan dig och Disco, eller är det väldigt mycket liksom öppna spjäll och man hjälps åt, eller börjar det bli lite tuppfäktning?
Jag skulle säga så här då. Det är verkligen ingen tuppfäktning för 5 öre skulle jag säga. Alltså den personen jag känner som är liksom minst prestigelös av alla kollegor man nästan har, det är nästan Disco. Alltså varje gång om det är någonting i början och även idag, både från hans sida eller min sida upplever jag det, alltså båda kan alltid skriva till varandra, vi kan alltid snacka öppet om allt. Har jag hört någonting, det är inget problem. Jag känner att jag kan alltid höra av mig till honom för att liksom kolla en grej, bolla en sak. Och jag tror att han känner det också, för det har han också gjort liksom. Så att,
och så händer det ju att ni har dubbelbylines.
Och så händer det att vi har dubbelbyline och att vi delar på en story. Han har hört samma sak som jag. Vi liksom strålar samman, skriver texten och liksom kör ut. Det var väl någon övergång
här. Du skriver ju orden, Disco, och han sätter ju bara byline.
Ja, men han skriver också i många fall. Ja, men det var ju någon gång där i vintras när AIK skulle sälja Oskar Linnér. Så var jag ute någonstans på kvällen, fick ett tips om att Linnér skulle lämna och man var på väg att ta in Haugard, och liksom samtidigt, och då liksom sammanstrålade jag och Disco där. Så att i samma veva som jag fick höra att Haugard var på väg in som målvakt, så fick vi reda på att Linnér skulle lämna AIK också, och då kunde vi liksom
tillsammans bli starkare i det läget.
Exakt. Så att,
finns det någon som kan konkurrera mer i Sverige? Jag känner att det är väldigt, och det säger jag inte bara för att jag själv finns på som frilans på Expressen, men det, vad säger du, Gusten? Du som följer allt kring allsvenskan.
Jag tycker ändå att Björn Jonsson har dragit fram ett par alltså han har väl dragit fram ett par tunga grejer.
Jo, men det går inte jämföra med så här, nej, tusen ja, dragit fram. Nej, nu frågar jag om det är någon som kan konkurrera.
I mängd, absolut inte. Sen så har ju, alltså, och jag säger inte att Björn slår både Annel och Disco på fingrarna kring tunga grejer heller. Det var bara, du bad mig om ett namn. Jag tänkte, fan, visst har Björn dragit
Björn
fram ett par
Djurgården,
drag, alltså, i synnerhet Djurgården. Men det har ju varit andra grejer också.
Men han är ju programledare på Fan-TV.
Ja, men han har breakat grejer ändå.
Aha. Det jag gillar med Björn, det måste jag verkligen få sagt här. Liksom, stor kredd till honom, men det jag gillar när han twittrar ut, till exempel, fan vet jag, Kujovic är klar, Kalle Holmberg är klar, det minns jag att han gjorde. Kalle är klar för Djurgården, läkarundersökning. Då vet man ju att, så här, okej, Björn har rätt. Så då, alltså jag känner så här, hade jag inte suttit på den infon, då hade jag kunnat ta Björns tweet och sagt till mina liksom kollegor på redaktionen att gör en grej på det här, skriv på Björns uppgifter, för att han känns liksom
trovärdig,
och det ska han ha, det är liksom, det är respekt för det verkligen.
Jaha, vad tar du med dig härifrån sista tiden av det svenska
finns det någonting vi inte vet som har hänt?
Ja, men kan vi säga så här, vi kan dra lite bakgrundsinfo till vissa affärer som har blivit av här i dagarna, saker som vi har skrivit om på Expressen eller som har funnits i flödet. Men vi kan tänka så här, vi kan börja med Fouad Bachirou som presenterades ju av Nottingham igår, kontrakt 2+1. Han gjorde läkarundersökningen i Aten,
och som man gör
av den enkla anledningen att Olympiakos äger ju, de var ju samma ägare för både Nottingham och Olympiakos, så han gjorde ju läkarundersökningen där, sen flög han till England, skrev på, presenterades, och Malmö får ju 7 miljoner kronor för den affären, vilket är ganska bra, ungefär samma pengar som man köpte honom för från Östersund. Och då får man också lägga i beaktning så här, vad har Fouad gett dem? Alltså han har tagit dem till Europa League gruppspel, vad är det, 2 gånger, varit högst bidragande till det, och
men för vart ut något sportsligt,
ja,
men tillbaka,
ja,
investeringar.
Absolut, så det är verkligen ge och ta där, känner jag.
Men rätta mig om jag har fel, Bachirou lämnar alltså Malmö titellös.
Det gör han.
Det
inget SM-guld och inget svenska cupen, torskfinal.
Anmärkningsvärt.
Det är det faktiskt. Det tycker jag. Men man kan ju också förstå varför han lämnar. Jag menar, det nya kontraktet i i Nottingham, han får ju 13 000 pund i veckan. Det är alltså, vad är det, 160 papp motsvarande i svenska kronor, va? Och han hade 180 i månaden i Malmö. Så att det är ju ganska stor skillnad där. Och man fattar ju varför han tar den chansen också. Spelar i Championship.
Ja men alltså, herregud. 400% ökning. Det är ju starka... starka lockrop. På tal bara om Nottingham där. Såg ni Alexander Milosevic tweet igår om det här till din artikel?
Ja.
Alltså Anel skriver då, avslöjar Fouad Bachirou på väg att lämna Malmö FF. Då skriver Alexander Milosevic till Anel: grym klubb med grymma fans. Hoppas bara att han inte spelar så otroligt bra att han blir utfryst.
Det var ju så det blev.
Jag tänkte så här, vad fan menar Milosevic här?
Vad menar han?
Nej, men han gick ju väldigt bra där en vår. Kände förtroendet. Jag tror att han spelade, när han lämnade, då spelade han, jag tror det var mars och framåt juni, eller om det var april och framåt. Man hade typ 13-14 matcher där han var ordinarie i mittlåset med Juan Benaloan, du vet den här, han som hade varit i Sassuolo och harvat i Serie A. De två spelade ju tillsammans där, de hade ett gäng skador. Och han gjorde det bra, han gjorde ju mål. Fansen, alltså supportrarna, älskade honom. Vart ju liksom en publikfavorit här ganska snabbt också, får man ändå säga. Lite så här light version av Ponne skulle jag ändå vilja säga. Det var i alla fall den bilden jag fick när jag pratade med honom och gjorde en intervju. Och han kom ju med i Sveriges kvaltrupp mot Spanien, så att han var ju med när Sverige torskade mot Spanien på Bernabéu förra sommaren. Gick skitbra, liksom, kände han. Han trivdes som fan. Och så skulle den nya säsongen dra igång. Och då var han ju inte ens med. Första matchen i Championship så var han utanför truppen. Och jag kommer ihåg hur liksom nyhetsrapporteringen var då på öarna, alltså av lokaltidningarna.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Så här, Milosevic inte ens med i truppen, vad händer? Och då hade han ju blivit liksom tokpetad av tränaren.
Var samma tränare som säsongen innan?
Ja, jag tror det var Nymi liksom. Han har blivit totalt utfryst, inte fått någon förklaring alls. Och han bröt väl kontraktet typ någon månad senare. Så att jag tror att han känner att han lämnade den klubben lite på orättvisa grunder, att han kände sig lite illa behandlad. Han ville vara kvar, men liksom på något sätt tvingades bort.
Ja.
Så att jag tror att det kokas nog ner till den anledningen.
Revanschsugen Milosevic. Men han gick inte till, det var många som ropade på honom, det blev Sotte i slutändan som kom, men var det någon gång nära att Milosevic skulle skriva på för AIK? Var det för mycket pengar eller som skilde?
Nej, det var i princip klart innan coronan bröt ut.
Okay.
Men sen drog AIK tillbaka sitt kontraktsförslag med hänvisning till köpförbud, och så föll den dealen totalt. Sen har han haft liksom kontakt med Jurelius hela tiden, vilket han har pratat om öppet. Ja, de är jättenära de två.
På tal om Sotte så är det ju väldigt många, i synnerhet Djurgårdssupporter, som på Twitter menar att han var redo att gå till dem för ett halvår sedan. Då skulle han till Djurgården. Var det så?
Ja, om jag inte är helt fel så skrev ju Disco att det var ju väldigt intensiva förhandlingar där i samma veva som Danielsson såldes till Kina. Så att det var väldigt nära. Men
återigen corona.
Men återigen så var det coronan, och liksom Djurgården i det här fallet valde att vi kan inte lägga ut de här pengarna när vi inte vet när allsvenskan drar igång, när vi inte har publikintäkter. Vad händer med ekonomin? trots att man har liksom precis pytsat in för 50 miljoner för liksom Mackan eller vad det nu var. Så att då följde den affären. Men absolut, alltså Djurgården var ju högaktuellt redan innan Allsvenskan drog igång.
Var du klar med siffrorna kring Bacirou där till Nottingham, eller var det någonting mer du ville förmedla?
Nej, jag var klar med Bacirou där, men jag tyckte att vi kunde släppa en grej här kopplat till Djurgården ändå, när vi ändå var inne på det här nu. Skrev jag här i dagarna om att
fan, innan du säger någonting nu, du borde ta mitt tips här nu, du borde lägga dig till med en Fabrizio Romano grej alltså en sån här catchphrase. Han kör ju here we go.
Vad ska jag ha då?
Ja, men vad ska han ha?
Bra fråga, det ska vi sätta nu tillsammans.
Då åker vi.
Åker vi?
Eller idemo på bosniska.
Ja, nej, men jag tror, jag
nej,
tror
att det inte räcker.
Nej, då blir flyget. Folk lite nervösa. Vad betyder det här? Ja, säger jag fel här nu? Ja. Det, är jag rasist?
Ja, exakt.
Alltså, så blir
du är
det.
I Sverige.
Men blir, om vi kör, då åker vi. Blir det en copy-paste på Fabrizios here we go?
Nej, det är det inte. Åker vi? Alltså jag tror inte så att nu åker vi, tror jag inte. Utan jag tror att bara åker vi.
Åker vi?
Ja.
Eller så då kan... åker vi. Då åker vi. Lite så här, man kör ihop då och å, ja. Och då åker vi.
Ja,
ja men visst, ja, okej.
Okay. Kör då.
Okay. Då kör vi det, då åker vi helt enkelt.
Oj, 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 då, oj. Här har man, då åker vi.
Åker vi!
Vad ska komma nu?
Jag skrev här i dagarna om, det var väl på deadline day, på morgonen, att franska Toulouse, deras klubbpresident Damien Comolli har haft ett möte med Ulvestad och hans agent. De vill ju ha honom, de har ju undersökt möjligheten att A, värva honom i sommar, B,
det vill säga nu.
Det vill säga nu. B, köpa honom, eller ta honom som bossman när hans kontrakt löper ut efter den här säsongen. Så båda alternativen är aktuella, men de ska göra vad de kan i alla fall för att försöka ta honom nu. Och igår kväll så fick jag höra att Toulouse lagt ett bud på Fredrik Ulvestad på omkring 3 miljoner kronor som Djurgården ska ha och ta ställning till just nu alltså. Det ska bli intressant att se vart det landar. Jag tror, känner jag Bosse rätt, så kommer han försöka kräma ur ganska, men kanske någon miljon till här. Jag tror att de skulle kunna släppa honom för kanske 5 miljoner. Med tanke på att det får väl ändå anses som en ganska bra affär att få in 3-5 miljoner för en mittfältare som sitter på utgående kontrakt, framförallt i de här tiderna nu när man liksom...
Det finns ingen snack om förlängning.
Nej, vad jag hör så är liksom han är fullt inställd på att dra.
Det går inte med hans artistskatt.
Exakt.
Han har varit, alltså han når gränsen för hur länge han kan gå på en viss taxa.
Ja. Och han har ju liksom, hela grejen med att gå till Djurgården var ju från början att han såg det som en plattform att ta sig ut till liksom.
Hur gammal är han?
Han är 28.
Han vill ha ett Europa.
Han var i Burnley innan, så han vill ha ett till äventyr i sig. Och det har han. Och alltså jag menar, tittar man på, han har varit kanske Djurgårdens bästa spelare sen ett år tillbaka. Han spelade alla 30 matcher förra året.
Man har fått
året.
Ut mycket sportsligt då i ett SM-guld till exempel.
Och ett cup guld med Öskan, som han var högst bidragande till också. Så att jag tror att både Djurgården och Ulvestad känner, de vet ju vart de har varandra, och Djurgården unnar honom ett till äventyr här. Så nu är frågan bara så här, hur gör Djurgården? De har ett Europa kval här nu som de ska in i, och de har en toppstrid i Allsvenskan. Vad blir Bosses avvägning här? Vad är bäst?
Ja, men det är väl det emot att han är så viktig för dem. Att han har gått så bra i år att Djurgården kanske känner, är det värt att tappa Ulvestad nu för 3 miljoner, 4 miljoner? Och med det då kanske eventuellt sälja bort ett Europaspel.
Det som är så spännande
eller en
med
guldstrid.
Det här.
Det kan ju vara så. Och det är nog inte värt.
Är det stängt in?
Alltså Djurgården kan ju fortfarande september ut. Alla andra svenska klubbar, det klubbades ju de här i veckan. September ut så kan de värva spelare som är bossman. Så att skulle de sälja Ulvestad så har de möjligheten att ta in en spelare på free transfer. Mm. Vilket, om det finns någonting där ute, det kanske går att lösa någonting liksom, att man fyller den luckan.
Det kommer vara en september av sådana spelare.
Det tror jag också.
I de här tiderna så kommer det finnas kontraktslösa spelare.
Var hittar man dem då?
Ja, men det är väl bara kolla vad som har hänt här senaste tiden. Alltså Lustig kommer som kontraktslös. Danne kontraktslös.
Omar Idar är liksom kontraktslös. Alltså nu är han inte central mittfältare, men jag menar alltså det är kryllösa spelare fortfarande som inte har ett avtal. Och Omar Idari var ju faktiskt på väg till Örebro SK. Dagen innan deadline day så ringer ju Axel Kjell, hans representanter, Och de har ju haft offensiva problem här. Och de är ute efter förstärkning. De tog in en finländare och så tog de in Romain Gall. Men det är ganska intressant här att Kjell ringer hans representanter Dagny Nadella och säger fråga Omar hur mycket han vill ha i lön. Omar säger så här mycket vill jag ha i lön. Det är högaktuellt att bli affär. Och Kjell skulle alltså ringa tillbaka en kvällen efter. Varpå att Kjell ringer inte tillbaka. Omar och liksom gänget får reda på via Disco och Expressen att ÖSK slutförhandlar med Romain Gall för ett lån. Och då liksom trillar ju poletten ner där. Okej, det är därför Kjell inte har ringt tillbaka.
Andra val.
Ja, alltså man kan ju fatta liksom Gall. Han har gjort det riktigt bra ändå. Är väl lite yngre. Kommer ändå från, var i Norge eller Danmark här nu. Men samtidigt så lider man ju med Omar. Men jag vet själv alltså, han har ingen stress. Liksom, han har ett september ut att hitta en klubb här.
Just det.
Men där ser man ju hur snabbt det kan svänga.
Finns det allsvenska klubbar som borde vara intresserade där? Av ett där?
Ja, jag har inte hört någonting, men råd finns det nog klubbar som har, definitivt. Han är ju fortfarande, han är ju bossman, så de behöver ju bara stå för lönen och eventuellt någon sign-on. Men det kan lösa sig.
Vad finns det mer från nyhetsdelen att rapportera om?
Bayern tog in en vänsterback här. Mohanad Jihaze. Väldigt svåruttalat namn tycker jag. Men
det var lätt.
Ja, men jag vet inte om det är rätt. Nej. Skitsamma. Han har gjort det riktigt bra i Mjällby i alla fall. Som har gjort en stark säsong. Kommer förmodligen starta här ikväll för Bayern. Eller han är i alla fall högaktuell till att spela. Och Bayern betalade runt 1 miljon till 1,5 miljoner för honom.
Bra pengar för Mjällby.
Ja, ganska billigt för Bayern, men ändå bra pengar för honom också. Stärker upp sin position där. Nu har de ju två bra backar, Widgren och honom. Och i samma veva kommer De Brito. Det har vi också skrivit om, att De Brito kommer skeppas till TPS Åbo på lån.
Det var savannen det.
Det är ett tungt samtal att få. Du vi släpper dig på lån. Ah, okej. Okay. Var? Åbo. TPS. Nej.
Va?
Nej.
Ni skämtar. Ja.
Det är bara Mariehamn som är värre.
Ja.
Åland. Du ska till Åland.
Brasse på det också.
Vad fan hette han, Djurgården, som Bosse skeppade till Mariehamn? Det blev färjan.
Maripo hamnade
jag får inte
där.
Luft,
ja,
alltså.
Men Marpan hamnade ju där för att det, liksom, det fanns ju inget bättre. Och han var ju
halvfinne.
Nej, exakt. Där och då så fanns det inget bättre. Marpan krigade sig tillbaka, det ska han ha.
Ja.
Men Djurgården hade någon.
De dödade någon.
Ja, nej men fan om han
Enrico hade, eller Curinho.
Nej, han hade något liksom, lite franskt klingande namn. nej, inte Lusenac. Det är ett avsnitt vi har pratat om i Never Forget här. Men ja. Det är säkert jättemånga djurgårdare där ute som sitter och vet exakt vem jag far efter. Han fick då den här, det kan ha varit 2014 eller något.
Jag ska söka.
Han fick lånet till Mariehamn. Han fick ruttna på Åland.
Sen vet man inte vad som hände.
Nej, jag har inte hört hans namn ever since.
Den är tuff.
Men du, de här sportcheferna då? Vem är knepigast? Vem är lättast? Vem är roligast att ha att göra med? Bosse känns som att han gillar att dansa tango.
Ja, Bosse är ju lättast att göra med. Utan tvekan alltså. Han kan ju liksom, nej men han, alltså framförallt så svarar han ju alltid när man ringer. Man kan ringa 02 och han bara plockar upp luren. Bosse, tjena gubben.
Du är också vaken.
Ja, vad vill du? Kom igen, säger han alltid. Och så får man säga vad man vill. Det är alltid, kom igen.
Ställ frågan.
Och det är hans, åker vi?
Ja, men det är liksom, kom igen. Och framförallt så säger han ju aldrig hej då. Han slänger bara på luren.
Det är men rent okomplicerat ändå, förhållande.
Rent procentuellt, hur mycket skulle du säga att du håller dig till Stockholmsfotbollen? Och hur mycket jobbar du nationellt?
Men 90% Stockholm.
90%?
Ja, och så 10% nationellt då.
Så då är det ändå betydligt oftare kontakt med Jesper Jansson, Bosse Andersson och Westerström, numera Jurelius. Än att du har samma lina med Giffarnas och Halmstads sportchefer också.
Absolut, jag tror det var andra gången i år som jag ringde Stefan Andreasson, klubbchef i Elfsborg, igår faktiskt, eller på deadline day.
Oerhört noga med att påtala att han är klubbchef, inte sportchef.
Nej, klubbchef.
Han är det, ja. Han har ju kollat väldigt mycket på de italienska. Beppe Marotta, han var inte sportchef i Juventus, han var klubbchef. Det är den där Paratici, jag är inte han.
Exakt.
Ja. Ja, jag träffade honom när vi gjorde Road to Allsvenskan och sen så inledde jag då snacket. Här sitter jag med Stefan Andreasson, mångårig sportchef i Elfsborg, då bara klev han in. Alltså jag är klubbchef. Hur dåligt påläst kan man vara? Och så bara dödade stämningen totalt. Värdelös intervju.
Ja, det är viktigt att poängtera det där klubbchefsordet. Ja. Men andra gången var väl jag ringde honom i tisdags då. Då skulle Dennis Hymmet till Örebro på lån med att köpa option. Då fick jag höra att han precis skulle kliva ut på Bern Arena och träna och göra sin första träning 10.30. Så jag ringer ju Andreasson 10.10. 20 minuter innan träningen och bara... Jag trodde inte att han skulle svara. Han brukar inte vara typen som svarar på första försöket. Nej. Men den här gången plockade han upp luren och jag bara...
Stefan, klubbchef.
Ja, Stefan, klubbchef. Jag bara, Hymmet till Örebro, vad kan du säga? Frågade jag honom. Och då sa han så här, och då började han skratta. Ja, vad kan jag säga? Det är klart. då hade han precis liksom skickat in papperna. Men Elfsborg hade ju inte gått ut med någonting på hemsidan och inte ÖSK heller. Så att det var bara in med ett citat... pusha ut med liksom nyheten och så blev det officiellt typ...
På tal om det får man ju, det var det jag var inne på tidigare. Det får du ju, sådana situationer att det händer för att man jobbar hårt. Ringer du ett samtal i veckan, då träffar du ju inte där.
Nej.
På tal bara om Elfsborg och Örebro så kommer jag tänka här nu på när Axén berättade om när DG skulle lämna Örebro för Elfsborg. Eller han skulle väl inte lämna Örebro, Axén var ju jättenöjd med honom. Och så berättar Axén då att DG sitter på 55 000 i månaden i Örebro. Och sen så kommer DG in, knackar på dörren hos Axén och säger Elfsborg har erbjudit mig 120 i månaden. Axén kör bara, stick. Det är bara sticka. Det kommer jag aldrig kunna matcha. Det är bara åk.
Det är bara sätta dig på tåget till Borås.
DG, stick. Vi hörs, ha det bra. Tack för allt.
Packade väskorna dyr.
Det är så jävla kul. Men okej, okay. Jurelius då? Vad har du fått för bild av honom? Hur är han? Känns hal.
Pressad framförallt. Va?
Pressad. Han har haft...
Herregud.
Du känns pressad, Alexander. Ja, men jag har ju mördat Christos och misshandlat min mamma. Tror fan att jag är pressad. Rafael Edholm, ja. För alla som kan sin bäck.
Exakt, i Kartellen.
Kartellen. För övrigt riktigt sjukt att jag idag efter arbetsdagen ska med min tjej och köpa ett nattduksbord av Rafael Edholm.
Är det så?
Ja, det är så jävla oerhört.
Fråga honom om Kartellen då, hur det var att spela in.
Ska jag göra. Eller ska jag säga bara, du ser lite pressad ut, Alexander. Man öppnar.
Bojan Vladovic.
Kul om man tar den. Ja, det är klart som fan jag är pressad. Ni har ju mördat Christos och misshandlat mamma.
Fin Audi TT också på honom på den tiden i den här filmen. Mm.
Det är klart att jag är pressad. Ni har för fan misshandlat min mamma och mördat Christos. Tacka fan för att jag är pressad.
Jurelius.
Ja, Jurelius. Nej, men jag tycker han har kommit in i det bra. Det har varit, det är ingen tacksam uppgift att liksom... det känns som att så här... precis när han tillträdde så, och i takt med liksom resultaten så upplevde jag att... han fick stå och svara på frågor och skulle liksom bära något ansvar för någonting han inte låg bakom. Alltså truppsammansättningen liksom innan det här transferfönstret, det är inte Jurelius verk. Det är Björn Westerström. Det är liksom till stora delar han och styrelsen som har, liksom, som har satt ihop den truppen. Så att jag tyckte att han fick ta jävligt mycket skit början av säsongen. Och på det första han gör, tvingas göra... för att AIK och Rickard Norling inte är på samma bana. Det är att han tvingas skeppa AIKs kanske framgångsrikaste tränare i modern tid, Rickard Norling.
Alltså, ja, i alla fall mest älskade.
Ja, men alltså det är ingenting man bara gör över en dag liksom. Alltså det måste vara extremt tufft, men han gjorde det.
Hur insatt var du i den soppan? Kan du ge oss några snaskiga detaljer från...
Vi hade ju en ganska... jag och Norrbacken hade ju... min kollega på Expressen. Vi hade ju en...
Va?
Vem?
Vem? Buchner, sa du.
Kanske folk som inte vet. Man vet ju aldrig.
Noen Buchner. Var det så han hette så?
Buchner.
Buchner. Britt, ja.
Nej, men vi skrev ju en liten bakom kulisserna text där. Vad som hände egentligen de dagarna när AIK och Norling gick...
kortfattat, vad var det?
Nej, men det var väl att man hade ju framförallt olika syn på hur man skulle, vad som krävdes för att ta AIK framåt. Man hade en Rickard Norling som vägrade släppa sitt spelsätt, det här nya som han liksom, han hade ju släppt shape-spelet och gått in med man-man, och det var han, alltså han var låst på att liksom stå fast vid det oavsett vilket pris man var tvungen att betala.
En juggelåsning?
Ja, det var en juggelåsning. Det är liksom, det är bara, du öppnar dörren och kliver ut, alltså det är liksom, du kommer inte tillbaka, alltså det var på den nivån. Och vilket man kan förstå, alltså Rickard är ju den tränaren, alltså han är stark, han tror på sina idéer, det är inte träna som byter spelsätt över en natt liksom. Och man hade AIK på andra sidan som ansåg att AIK i dagsläget behöver en annan typ av fotboll. Så det var väl det där att man hade haft ett möte efter derbyförlusten där Jurelius förklarade tillsammans med styrelsen vart det här barkade åt. Ett möte dagen efter på Karlberg där Rickard fick beskedet att han kommer arbetsbefrias. Och så hade vi ju också liksom en spelargrupp som...
Vilken jävla mardröm att sparka Rickard Norling.
Ja.
Alltså det är sånt samtal att ta.
Det är ingenting man vill ta, tror jag.
Fy fan alltså.
Ska man vara i den rollen, då ska man ju också känna pirr inför ett sånt samtal. På ett positivt sätt, menar jag.
Så att, alltså att Jurelius går från assisterande sportchef till en sportchef som är tvungen att ta det samtalet. Det måste ha varit tufft. Men han gjorde det. Så vi, den texten handlar väl kort också, vi pratade runt lite med folk som hade varit bakom laget och inne i laget, att vad som hände, liksom den osäkerhet som började spridas med det här nya spelsättet, att man väldigt lätt med det här man-man-spelet, att ett misstag, det blev så tydligt liksom att missar man sin markering på en hörn eller frispark, då är det liksom
målchans.
Då är det målchans, och blir det mål så är det okej, okay, då var det den spelaren som missade, det var därför vi förlorade. Spelar man på ett annat sätt, till exempel zon, då är det mer så här, kollektivet får ta skiten. Det blev på individnivå, vilket liksom på något sätt påverkade spelarnas insatser, prestationer och självförtroende. Så i korta drag så var det väl det texten handlade om. Jag försökte liksom ge en inblick av hur de sista dagarna var där. Efter
du tror du spelarna tog att Rickard Norling lämnade?
Jag tror att det var... det var inte liksom... alltså det var inte fest på Karlberg, skulle jag säga. Men jag tror att det var många spelare...
Det var inte begravning heller.
Det var inte begravning heller, utan det var väl någonting mitt emellan. Många har respekt för Rickard och det han har uträttat i AIK. Många tycker om honom fortfarande. De vann ett guld tillsammans, många av spelarna där. Men samtidigt tror jag också att det var nog ganska många spelare som kände att här är chansen till någonting nytt, eller lite ny energi. De som har varit helt åsidosatta, de kanske kände att här kanske är min chans att få speltid igen. Komma in i laget, visa vem jag är. Så att det var nog någonting mitt emellan, tror jag.
Sen är väl Rickard Norling och har alltid varit en tränare som är väldigt intensiv. Han har en extremt hög kravbild på sina medarbetare och sina spelare. Och en sån tränare ska kanske, alltså, kan kanske inte vara i en klubb längre än 3 år. Alltså, då har man fått, förhoppningsvis har man fått ut ett guld, och det har han ju gjort ett par gånger. Men jag kan inte tänka mig att Rickard Norling hade kunnat vara tränare i samma klubb, samma lag i 10 år.
Nej.
Det är en tränare som säger, nu kör vi, förhoppningsvis får med oss ett guld, sen går vi skilda vägar, sen kanske vi ses igen om 5 år.
Nej, men brintiden är 3-4 år max alltså. Och kanske var det så att han varit kvar ett halvår för länge i AIK. Man kanske borde ha gått skilda vägar.
Redan mycket spekulationer kring det.
Ja, redan förra året där.
Jag tror nog att det låg på bordet utan att veta någonting.
Men Jurelius har ju sannoliken gjort ett jäkla fönster här som premiär. Lustig, klar här i dagarna. Kul! Jag fick en mindre chock igår när Fotboll Direkt skickade ut att han alltså ska då gå på 900 000 kronor i sign-on och sen den symboliska då 3 000 kronor i månaden lösningen som alltså man måste ha i lön för att spela i en svensk elitklubb. Det är minimi.
Men det ska väl sägas att han har fått någon slags kompensation av Gent?
Absolut, men det har inte med AIK att göra. De pengarna hade ju Lustig haft ändå. Men så då tänkte jag men Fotboll Direkt måste vara så snett på det här. Alltså 900 000, det är mycket Lustig vi pratar om. Kom igen!
Så du kollade med honom?
Jag kollade med Lustig. Så här, har de glömt Euro? Har de glömt Euro-ikonen? Nej, det hade de inte. Sen så stämde inte summan. Jag kommer inte säga liksom vad summan var, men jag är fortfarande chockad. Fortfarande chockad.
Nej, men det är ju en, alltså,
vilken affär. det är för AIK.
Ja, ja,
den
gud,
är
ja.
Helt bizarr.
Och jag tror att...
Sätt till merit, sätt till status, vart han är idag. Vad han, du vet, skadefri, given landslagsman.
Det är alltså, 5 getingar på den världen.
Nej, men det är ekonomiskt så är den bästa värvningen jag någonsin hört talas om, tror jag.
Mm. Mm. Nej, men alltså jag är beredd att skriva under. Och
ja, men kombon ekonomiskt sportsligt måste vi fan säga.
På det liksom i AIKs perspektiv här som liksom får in att det är externa finansiärer som möjliggör det här också. Det måste ju kännas liksom ännu skönare.
Jo, men här pratar vi inte liksom externa finansiärer som går in med 10 miljoner i sign-on till Anders Svensson som kommer hem från Southampton. Alltså det här är två gubbar som har hittat lite grus i fickan.
Alltså du kan hitta, du kan hitta tusentals AIK som liksom skulle kunna gå in och göra det där.
Ja.
Mm. Om det är de pengarna det handlar om.
Vi hade kunnat ta Lustig.
Ja.
Du ska sitta här i 9 månader fram till EM nu. Vi matchar Jurelius bud.
Ja, ja.
Ta han Sebs tröjnummer nu eller vad?
Ja, han sa ju det.
Ja, jag hörde det där.
Men... I Followers AIK.
Ska han ha 7:an alltså?
Ja, och Seb skulle då gå in med 34. Ja.
Varför då? Det här har jag missat helt.
Varför ska han ha 34 för?
Jag vet inte. Han sa bara det i Skype-intervju.
Så som Sebastian Larsson håller på att knacka på sin panna och håller på med sina vidskepliga tics. Så
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Har han ju någonting med nummer 34 också. Ja. Det är ju någon, han måste,
det finns något bibliskt.
Så jävla mycket tvångstankar det verkar vara på Sebastian Larsson. Mm. Alltså, ser han håller på planen. När han,
ja.
Han knackar mot pannan och pussar och knackar och pussar och knackar.
Men Bernardeschi har ju ett nummer. Jag tror att det, hur gammal blev Jesus?
32? Han har ju 33 i Juve.
Ja, då blev Jesus 33 tror jag.
Det är så Bernadette ska ha fel på det. Han blev 32.
Ja, det är det faktiskt.
Ja, fan jag har 33.
Fan jag läste fel alltså.
Close
enough. Bonusåret. Han återuppstod ju. Då levde han ett år har jag hört.
Ja. Okej, okay, så vi vet inte varför Sebastian Larsson byter den här nu till 34.
Nej.
Just 34 vet jag inte. Det är säkert någon som redan har satt. Men det var Lustig som sa.
Ja, jag hörde också.
Jag ska göra honom, tror jag, i Studio AIK imorgon. Studio Allsvenskan, hör jag på att säga. Det ska jag göra.
Håll utkik, AIK som vill se det. Bara kort, Hammarby då. Jesper Jansson, hur är han?
Han är... svarar inte alla gånger, men... upplever att...
Han mår inte dåligt när han får hålla dig på halster.
Nej, det var väl så här. När jag ringde ju honom om De Brito, då svarade han inte. Då skickade han, du vet när det ringer så kan man smsa.
Ja.
Då är det så här förinställda.
Kan jag ringa dig sen?
Ja, eller? Och då var det så här, jag ringer upp. Och då skickade jag kanon. Fick inget svar tillbaka på det.
Men...
Han är ju fullt upp med Zlatan nu.
Ja.
Han är ju stan.
Ja, det kanske han är.
Ja. Jo, jag såg pojken 09 i akademin, någon som la ut en bild med Zlatan igår.
Ja, okej.
Okay. Så att då måste han ju vara i stan.
Men jag kan ändå köpa att han inte svarar då. Jag tror att han var mitt uppe i Jahazes läkarundersökning så att han hade väl annat att tänka på.
Men det är hyvens gubbar alla tre?
Ja, alltså de är Björn var svårast att ha att göra med, upplevde jag. Han var mest så här mediatränad och väldigt så här
integritet
och sådär. Och vilket man respekterar, alltså alla är olika.
Du kan ju också ställa en fråga så får man en 8 minuter rätt tillbaks.
Ja.
Där man kanske får ett svar.
Ja.
Men kanske inte. Men till slut blir det bara en gröt av...
Han är oerhört skicklig på att inte svara på frågan.
Ja.
Oerhört skicklig, och ja, det får man ge honom, det är hatten av för det. Alltså jag menar, det är ju, han är ju så tränad och skarp så att det...
Men du, en annan sportchef som verkligen har växlat upp, kanske rent av Sveriges egna Marina Granovska, är Ola Andersson. Alltså det här långa avtalet med Sugita skojar man inte bort.
Nej.
Och på det så verkar han då ha kvar Vecchia. Vad vet du om Stefan Vecchia där, som har varit väldigt mycket säsongens... spelade ryktesmässigt. Det var ju mycket Djurgården där.
Mm. Det är fortfarande aktuellt, skulle jag säga. Men vi skrev här för några veckor sedan att Djurgården hade lagt fram ett kontraktsförslag för Stefano Vecchia. Vill ha honom, han har ju utgående kontrakt, gjort en supersäsong. Och man hade lagt fram ett kontraktsförslag att ta honom på pre-contract, alltså. Efter att avtalet löper ut med Sirius från med nästa säsong. Men man ville också köpa loss honom här i sommar. Och Malmö FF har också varit intresserade, de är fortfarande med i bilden, men Vecchia vill stanna kvar i Sirius, spela klart säsongen, liksom få de här matcherna. Han har ju varit skadad och
vad har han för avtal?
I Sirius?
Ja.
Han sitter på utgående.
Okej, det går ut vid årsskiftet.
Ja, så att, han har ju rätt att förhandla med andra klubbar nu, eftersom att det är mindre än 6 månader kvar på hans kontrakt med Sirius. Så det var ju därför som Djurgården kunde lägga fram det här pre-contract-förslaget då, som han ännu inte har accepterat. Men man ville ju köpa loss honom också. Men han känner ju att han vill stanna kvar. Han har varit skadad, spelade knappt någonting i fjol, haft problem genom åren. Och i år är det första gången på länge som han spelar vecka ut och vecka in. Det är därför han är så bra också nu.
Jag kommer nu live revidera min åsikt om Ola Andersson. Jag drar tillbaks hyllningarna.
Vadå då?
Jag tänker, i hans läge, med de poängen som Sirius har spelat in, det kommer inte vara någon toppstrid. Det kommer inte. Men Sirius är ju redan nu klara för allsvenskt spel nästa säsong. I det prekära ekonomiska läget Sirius är då måste väl Ola då casha in på Vecchia när han nu har chansen.
Men Vecchia vill inte gå.
Fast, alltså, då får han väl se till så att han vill.
Alltså Uppsala, Stockholm, det är inte jättelångt.
Nej, men där handlar det nog mer om...
Du fattar hur jag tänker.
Ja, absolut.
Att också att han vill liksom...
Sirius har en chans här nu att få in någon mille eller två på Stefano Vecchia. Det är pengar som Sirius behöver. Mm. Sportsligt, ja, Stefano Vecchia kanske gör att Sirius droppar 2 pinnhål i tabellen. Härifrån och in. Det kommer inte bli, de kommer inte åka ur. De kommer inte vara med och slåss om guldet. Så i det läget så, fan, det är Olas uppgift här att ta pröjs.
Men jag tror att Ola ville, alltså han är nog öppen till att liksom sälja och casha in. Men jag tror att bollen ligger ju hos Vecchia. Han är utgående. Jag vet att han också har tankarna på att så här, okej, gör en supersäsong här i höst, i vinter. Då finns chansen att jag kan gå utomlands.
Jag säger, pris ut Vecchia, säger jag.
Det kan de inte.
Ja, men en gång i tiden när det började med så här pre-contract och sånt där, att man väntade ut Bosman. Vet ju vi som har följt den internationella fotbollen väldigt mycket, att det är många supportrar då som har gått emot spelare som man uppenbart liksom har känt till att de bara spelar ut kontraktet och så får klubben inga pengar, och då har ju supportrarna varit vansinniga. Det har ju helt avstannat. Supportrar blir inte arga längre på spelare som, i alla fall inte allsvenskan, som
nej,
spelar ut kontrakt.
Nej, men det har...
Och inte förlänger.
Nej, men jag delar nog den bilden. Det var nog ganska länge sedan supporten blev lacka för att en spelare inte förlängde.
Mm.
Alltså vad jag kan minnas, vad fan...
Folk är inte sur. Barcelona-supporten är inte sura på Messi.
Nej, det är de väl inte. Men jag kan inte minnas i allsvenskan där liksom supporterna lackade ur för att en spelare inte förlängde ett kontrakt. Mm. Eller liksom drog. Det kanske var Validata sist i AIK. Jag vet inte när...
Senast jag såg supporter var arga, det var Hammarby-supporter på Kjartansson på sociala med det igår.
Mm. Men det var ju för att han valde Vålerenga och inte.
Ja. Ja.
Men det kan man förstå, han får mer pengar.
Nej, men sen har väl varit några så här Krimirapti, det har varit lite Tankovic, alltså
Tankovic och Emrapti där för något år sedan innan han drog, utan det var väl där någon vinter när han ett januarifönster tror jag till och med. Ja, det var det. Det var januari.
Där hamnade du eller... lite i stormen.
Jo, jag skulle
var inte jag
till
med
det.
Där
jo,
du var
inne
som
där
en jävla bratte var man där och försvarade.
Nej, men det var väl... Det var väl ett utlandsbud där som Bosse inte riktigt köpte och ville acceptera, och Krim ville gå, och så ja, han vägrade. Han kom inte till träningen dagen efter. Det är lika med träningsvägran.
Det folk hakar upp sig på, att vägra.
Ja, men det är. Han kom inte till träningen, han vill inte träna, och då blir det så. Så vi skrev en story på det, och det vart ju ett jävla liv. Men det är väl sånt man får ta liksom, som journalist. Det är en del av jobbet helt enkelt. Inga hard feelings mot någon där ute. Men det är så det är. Alltså jag menar, de tar ju sin spelare i försvar.
Ja, nej, men jag säger Ola Andersson, frys ut Stefano Vecchia.
Det blir svårt.
Då får du tillbaks hyllningen här, som en sportchef som det är handfast. Stefano, vi behöver cashen. Antingen så säljer vi dig nu, eller så kan du åka till Åland resten av året.
Så allsvensk fotboll i all ära, internationell fotboll, Messi och alltihopa. Jag tänker att vi tar två ord i alla fall innan vi avslutar den här podcasten med Jan Andersson, den truppen som är uttagen, och lite reaktioner.
Ja, alltså det är återigen spelare som saknas som är grejen här.
Okej, vilka är de stora som saknas?
Granen och Guidetti inte med. Granen, fullt förståeligt eftersom han har varit väldigt skadad den här säsongen.
Han har barrat.
Och Guidetti är också helt rätt. Vad ska han i ett landslag göra?
Nej, men jag och Thomas pratade lite om det här i morse. Alltså, jag tror att John Guidetti är ganska stressad. Alltså, i karriärsskedet här. För att han sitter inte på någon rolig sits i alla väs. Bra cash, i och för sig. Och det ska inte underskattas. Men jag tror inte han liksom är högvilt på marknaden. Och vad ska Janne göra? Det är som du säger. Det är inte motiverat att ta ut honom i den här truppen.
Han har inte presterat i landslaget på jag vet inte hur länge.
Sen får man ju säga att Martin Olsson gör det bra, som spelar sig tillbaka in i landslaget i Helsingborg.
Vart riktigt, riktigt bra. Alltså, nu har man ju fått in Kebba Sise, vilket gör att Martin Olsson kan flytta ut till vänster på sin ordinarie position. Men som mittback, han har varit... Ja, alltså nu ska jag säga, men han har varit en av de bästa försvararna i år tycker jag, trots Helsingborgs kräftgång.
Ja, de har ju spelat en hel del mittback också. Ja,
det är det Janne motiverar med också, trots att han spelat i ett lag som inte har funkat. Så,
för övrigt, Helsingborg är bara ett litet sidospår här. Ville låna in Aron Johansson från Hammarby, som tackade nej. Han ville inte flytta ner dit. Det var i samma veva som...
Bra kämpat, Helsingborg! Vad är er Mercato det? Går vi vidare.
Så de tog in skådran Maholi, vilket den kanske såg.
Just det! Också gamla Sirius-spelaren. Där får man ju säga, på tal om Kebba där. Där gör det Ola det bra. Verkligen. Han är ute och surrar i pressen, svingar mot Rydström.
Men! Vad ska han göra med Vecchia?
Frys ut Vecchia.
Frys ut.
Är det klassisk?
Nej, folk frågade mig lite om Gagliolo där. Han har hälsporre, så han kan inte spela fotboll och till och med Serie A-starten då. Men hade med största sannolikhet inte blivit uttagen ändå, va? Utan,
Nej, men alltså jag är helt övertygad om att den truppen, bortsett och skador, det är de spelarna som Janne vill använda sig av i EM. För det finns inte speciellt många matcher att vifta på innan det är skarpt läge. Om än att det är väldigt långt kvar.
Martin Olsson mot Ronaldo, vad är det, någon gång där i september. Den blir spännande.
Det blir spännande, absolut. Mm. Men annars så tycker jag att det var... Jag tyckte det var en bra trupp.
Ja, vi är samma här. Jag känner inte att han har gått bort sig på något sätt alls.
Jag hoppas Carl-Johan Jonsson är etta numera. Efter matchen mot United.
Det är så.
Nej, alltså det är klart att han inte är det. Men det hade varit kul om Janne säger det. Och så en sak till. Carl-Johan Jonsson är numera etta.
Man märkte också att Anel Ahmedhodzic-frågan var ganska... Att de var känsliga för landslagsledning. Jag upplever att det här tappet var kanske till och med tuffare än de här andra som har varit genom åren.
Samuel Ghoddos,
Haksabanovic och så vidare. Jag känner att det här var...
Just det, Haksabanovic har varit Montenegro,
ja. Och det var också ett jävla livet tag. Men jag upplever att det här kanske har varit kanske det tuffaste nederlaget hittills för landslagsledningen. När en spelare väljer bort dem. Alltså han är ju verkligen framtiden. Mm. Vilket det är en position som Sverige också har... där man behöver få in nytt på sikt. Alltså, Granen har ju liksom, han är ju liksom, alltså, halvt borta liksom.
Jo, men alltså Vigge och Ponne, de är golden i 5 år till.
Ja, men vem ska vara där bak och vem ska liksom kunna under aspirera?
Under 5 år så har Janne all tid i världen att hitta nästa gubbe.
Hur gammal är Ponne?
90.
Ja, men ja, absolut. Alltså,
tre år till i alla fall.
Dunderklara de två, såklart. Mm. Men jag menar...
Så att, alltså visst, jag tycker också det är tråkigt med Ahmed Hodžić, men det kommer nya. Alltså det kommer komma fler nya unga jättebra mittbackar.
Klart att man kan... fattar varför han väljer Bosnien, man fattar ju när...
Ja, men alltså, vi pratade om det förra veckan. Berätta, eller i senaste varför? Avsnittet. Ja, men jag ska bara säga det innan Anel säger att Janne har ju varit väldigt öppen med det. Jag kommer inte ta ut någon för att liksom kinga någon. Jag tar ut det bästa laget och den bästa truppen som finns tillgänglig. Nu har Anel valt att inte göra sig tillgänglig för svensk landslagsuttagning. Då är det så.
Nu ska Anel snart sätta på sig den bosniska flaggan som en mantel över sig och berätta om hans situation i Bosnien.
Men det är klart att farsans kultur och liksom ord hemma, att det är lag. Alltså det är väl... Alltså det är så han är uppväxt. Varje sommar nere i Bosnien.
Du berättar för oss.
Varje sommar nere i Bosnien.
Det är... Vad hade enda... du valt?
Bosnien alla dagar i veckan.
Ja, det är så?
Ja.
Mm. Så är det. Det är Anel och Anel.
Vad hade du valt?
Bosnien.
Nej, men Österrike eller
Sverige. Österrike, självklart.
Det är klart.
Helt givet.
Stå upp för byn eller för...
Hör du, Anel Avdic, vi har hållit på i fan en och en halv timme. Har vi missat någonting? Är det någonting du vill get off your chest?
Nej, jag tror inte det. Det var väl... vi har väl tagit alla, nästan alla affärer som sprack där. Panos var ju nära att lämna AIK också, kan man väl flika in med. Mm-hmm. Till Akropolis, men det sprack. Sista timmarna på transferfönstret.
Och alltså, Thomas efterfrågade här några spelare som kommer finnas tillgängliga under september. Kan du ge oss något sånt namn som du håller lite ögon på? Nu blev ju Mange klar för Djurgården och Sebban Eriksson tillbaka till Blåvitt. Mm. Men finns det några spelare?
Förut Sebastian Eriksson till Genoa. En av de sjukare värvningarna man har varit med om den senaste tid. Eller?
Ja, absolut. Men där fanns det väl väldigt bra relation mellan honom och sportchefen?
Jo. Det fanns en relation från Kaljar i tiden och allting. Mm. Men ja, han ville, precis som IFK Göteborg vill, ha in den lojala Sebastian Eriksson. Man vet vad man får.
Mm.
Och kostade väl honom inte jättemycket pengar heller. Så
det är väl fanns svårt, logik i det. Som svar på din fråga, Gugge. Det är ju ganska knepigt. Alltså. Det är väl... skulle... jag räknar med att Saletros bryter med Rostov. Skulle Vejle inte bli av, då lär nog kanske någon klubb i Allsvenskan.
Tänker,
Danne Larsson fortfarande kontraktslös, eller hur?
Kan inte kommentera
agent,
det.
Agent Gugge här.
Nej, men jag tror så här. Danne kommer inte spela Allsvenskt 2020.
Nej. Lite trist ändå.
Så här, Danne gillar Medelhavet och han gillar cash. Då passar... ekvationen går inte ihop med skandinavisk fotboll.
Men det måste jag bara fråga innan vi avslutar. Ur din egen position, har de här åren gjort att du även har avancerat i ditt eget huvud med att så här, ÖIS har plockat en ny vänsterback från Utsikten. Who fucking cares? Eller brinner du fortfarande för sådana som små scoop också?
Nej, jag tycker att det var som jag skrev här i Polvan för någon dag sedan när
det är alltså en WhatsApp-grupp som boysen. Anel och Thomas och ett gäng till ingår.
Ja, exakt. Och där var det någon sån här Moses Ogbe eller något sånt, och så var det här Moses Ogbe, .. Och då skrev jag liksom, vem är han? Alltså vad är det här för något? Men då var det så här, då skrev jag all silly är bra silly. Och det är min inställning att lika mycket som AIK, Djurgården, Hammarby, Malmö FF, IFK Göteborg supporterna suktar efter Värnblom, Bachirou-försäljning, Rogic och Sotte, lika mycket suktar ÖIS, Akropolis, Sirius, you name it. Deras supportrar suktar också efter Sirius. Så att sitter jag på någon info kring de mindre lagen, så är jag så skriver jag med glädje alla dagar i veckan, oavsett tid på dygnet. Alltså det kan vara liksom, det spelar ingen roll. Så att,
återigen är vi tillbaka till en hårt arbetande Anel Avdic, lojal till sina följare.
Jag tycker man ska ha respekt för nyheten och liksom, alltså man ska behandla alla nyheter lika liksom. Man ska inte se ner på superettan värvar, alltså, utan försöka liksom, sen klart att pulsen blir större när man trycker på publicera att Bachirou ska säljas till Nottingham. Jag tror inte att det var kanske särskilt många som såg den komma, men det är klart att pulsen stiger ett hack, 2-3 hack mer då, vilket är fullt naturligt för det är en större plattform, större klubb. Malmö är liksom Sveriges bästa klubb i alla klasser och sådär. Men
Ja, men det hedrar dig, Anel. Det är fotboll till helgen, även om alla tror att liksom, fotbollen ligger nere. Ligue 1 är tillbaka. PSG ska åka och möta Lens.
Ja,
så vi får se hur det går och hur trottotrippen blir. Har du något tips som du kan ge oss? Har du något lag du känner för inför? Inte?
Svagt.
Ja,
har du något tips?
Ja, men har du någon känsla för något lag inför helgen? Är det något lag som liksom har värvat eller något som du tror kommer gå bra här nu som vi kanske till och med kan hitta in i Toto-trippen?
Till blicka på allsvenskan säger jag bara.
Mm.
Och jag tror att men jag vet inte fan, vad är åtsättningen ens? Alltså, det där
nej,
är
ju... jag vet, men bara så här, något lag du känner för. Så här, det här kommer nog bli en bra period nu för det här laget.
Jag tror att Bayern har potential att gå in i en ganska stark vecka här.
Okay.
Torsk mot Sirius. Tyngsta förlusten på hela säsongen enligt spelarna och tränarna. Men man har Europa League kval ikväll mot Puskas.
Och Puskas juniorer.
Ja, Bilbon tonar ju ner det där. Men det är klart att det är många junisar som är uppe här. Från
det var corona som hade
såklart,
satt hela laget i karantän.
Det är klart att det är covid, att den har satt sig starkt där hos dem. Men de spelar ikväll och så möter man... som har match mot Kalmar hemma tror jag det är på söndag.
Okej,
så
vi
jag
får
tror
se.
De kan få en stark vecka.
Håll utkik på godbitar boostade odds hörni. Där kommer vår Toto-trippel alldeles strax efter att ni har lyssnat på det här. Eller hur Gustav?
Ja, eller via våra sociala medier.
Så är det. Och tänk på att ni måste vara 18 år om ni ska spela. Och stödlinjen.se finns för de som har problem.
Hur löst hängde Billborn?
Inte löst alls skulle jag säga.
Inte löst alls?
Nej, det var lugna puckar.
Det var lugna puckar.
Ja.
Poja, är det för långt bort? Alltså Göteborg sådär, eller?
Jag skulle säga så här. Jag har fått innan förra veckan så har jag fått indikationer varje helg. Efter varje match har jag kollat läget och fått hela tiden indikationer på att Poja sitter säkert. Han kan få till och med året ut. Alltså helt ärligt, handen på hjärtat. Jag vet inte hur det skulle sluta vid en torsk mot Mjällby. Alltså då
Mjällby
säger jag,
borta på söndag.
Mjällby borta, förlorar man, då tror jag faktiskt att det kanske skulle kunna hända någonting.
Så när du då tar upp telefonen, då kanske du får ett annat svar än vad du har fått de senaste veckorna.
Ja, jag har inte hört någonting nu. Jag ska vara tydlig med det, så att inte supporterna hackar upp sig på något ordval här.
Nej.
Jag har inte, alltså det är nada, ingenting nu. Men jag, det är vad jag tror, min magkänsla säger. Det är min känsla säger.
Får man också prata om?
Torsk mot Mjällby, och jag tror att alla de här pressmeddelandena som Max Markusson har haft och Kenneth Anders, de har pratat om förtroende. Alltså så här, det där kan man spola ner i en toalett ganska snabbt. Vi vet ju att AIK styrelse gick ut efter derbyt i mixade zon och bara Rickard stannar, då rök han dagen efter. Så att jag
exakt, alltså, man kanske inte alls ska spola ner det i toaletten, utan man ska istället ta in det, och så ska man tänka på Alexander Axéns bevingade ord att när dina chefer börjar snacka om i pressen att du sitter säkert, då vet du att du inte sitter säkert.
Exakt.
Det blir inget, då åker vi från Anel på magkänslan. Men nej, vi tar ändå till oss din magkänsla, för vi har stor respekt för det, Anel.
Men skulle Mjällby vinna med 3 bollar på söndag och Anel Avdic twittrar ut 20 minuter efter match, då åker vi.
Då vet vi att det är någonting på gång.
Då vet vi att det händer grejer.
Nu tycker jag att vi ska skåla i en Pepsi Max. Jäkla trevligt avsnitt, Anel. Vi ser fram emot att du kommer tillbaka i framtiden också.
Gärna.
Det kommer fler transferfönster och anelavdic.com likt gianlucadimarcio.com har inte riktigt lanserats än. Men vem vet, kanske det också i framtiden. Härligt att ha det här.
Följ Anel på Twitter. Kontot heter
Anel Avdic.
Och där får man väldigt mycket matnyttig information, i synnerhet kring den svenska fotbollen och vad som händer med klubbarna.
Och följ honom på Instagram, där har ni alltså bilder då på Sveriges knulligaste journalist. Alltså det måste ju ändå sägas. Det finns ju ingen med en knulligare look.
Ful är du inte?
Nej.
Nu är det fina ord här.
Du rullar inte bara ur sängen och så bara blev det så. Det är mycket hårt jobb bakom den där nunan också.
Ja.
Vill du avsluta avsnittet med någon låt?
Gärna.
Är det något bosniskt plinka-plonka med massa
Nej, jag säger såhär.
Kandister på bosniska folkmusik eller?
Till alla juggar.
Tamburiner och skit.
Nej, vi skulle kunna gå ut på så här. Jag har haft så här. Absolut, vi skulle kunna gå ut med Halid Bešlić eller Sinan Sakic eller Mile Kitic eller you name it liksom. Men den här gången känner jag, eller liksom Jala Bratt, om man vill säga modern trap hiphop fast på bosniska, de är hur stora som helst. Men jag känner att vi ska gå ut på den låt som jag har spelat Som pumpas ganska hårt i bilen sommar och liksom höst där. Det är Yassins Young and Heartless. Så att, jag tycker att vi går ut på den.
Okej. Då lyfter vi på hatten och säger stort tack till Anel Avdic för att han kom och gästade oss. Och vi vill med eftertryck avsluta med ett rungande tack till alla som har röstat på dig, på mig och på den här podden i nomineringarna till Guldskölden.
Ja, glöm inte bort Anel Avdic som årets sportreporter nästa år.
Nej, verkligen inte. Vi hörs nästa vecka igen. Nya avsnitt Never Forget finns att hacka i sig bäst fan ni vill. Trevlig helg, ta hand om er. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Jag får skit för mina rader istället för att hylla mig med priser och pokaler. Polisen vet jag är kapabel. Kriminalvården flyttar runt oss som nomader. Där ute jag kan fylla lokaler. Där ute jag kan lägga en polislön på ett par sandaler. Min grann har gjort att jag undvikit ett par skandaler. Jag brukar byta bilar som folk byter kanaler. Project baby med höga riskfaktorer. Jag missar Petri Guld, jag satt med fulla restriktioner. Det händer inte mycket under solen. Jag smilar framför kameran, folk under bordet. Utanför musik, vi är hit snart. Vi går från Nike Air Max till kostym och slips. Stämplad i gist. Mitt liv är som en vers från Troublesome 96. Ay. I walk with the young and the heartless. We don't give a fuck, I'm lawless. Jag är utomlands, pumpar flawless.